Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och programledare är Annika Hamrud.
Välkommen Andreas Gustafsson.
Tack så mycket.
Jag har ju i vanliga fall en annan sidekick som också heter Andreas. Så att därför så måste jag även använda ditt efternamn här, för att ingen ska tro att det är Andreas Unnefors, utan det är Andreas Gustafsson. Och du är chefredaktör för ETC.
Dagens ETC till och med. Det finns lite olika ETC-tidningar. Ett magasin som heter ETC och sen en dagstidning som heter Dagens ETC. Och jag är det senare.
Okej, okay. Och då är du bara chefredaktör för Dagens ETC och inte för Nyhetsmagasinet?
Nej, precis så.
Okej. Okay. Ja, och Johan, Jenny, Ehrenberg finns ju kvar. Fast ägare då av...
Ja, precis.
Nu var det så att jag bestämde mig för att bjuda in dig just nu, även om jag länge har tänkt att vi ska pratas vid, så var det två saker. Och det utlösande, vi kan börja med det, att du alldeles nyligen har suttit i rätten efter att ha då polisanmält ett, som du uppfattade som ett hot på plattformen X. Det var du och Leonidas Aretakis som är chefredaktör för Flamman. Och ni är alltså två chefredaktör för två olika vänstertidningar, kan man säga. Ja. Och ni blev utsatta i samma X-meddelande. Vad var det som gjorde att ni polisanmälde?
För att det var så grovt och för att det var så uppsökande. Båda vi taggades in, som det heter, i det här inlägget. Och kontentan av inlägget var att vi båda borde hängas för att vi är delaktiga i folkmordet, som den här skribenten kallade då, som pågår i Palestina. Och det är vi i egenskap av journalister och chefredaktörer, och på grund av det vi har skrivit om dels terrordådet 7 oktober och efteråt. Så att det fanns en så direkt koppling till vår yrkesroll och till journalistikens innehåll att det var läge att markera. Och grunden också att jag faktiskt upplevde det här som ett hot. Det var inte bara en markering på det sättet, utan jag upplevde det starkt som ett hot. Det gjorde Leonidas också, och vi agerade parallellt, men också konsulterade varandra och polisanmälde det här.
I den här tweeten då så står det, den beskriver Nürnberg, vad som hände i Nürnberg-rättegångarna.
Ja, precis, och hela vad ska vi säga, försvarets linje här under själva rättsprocessen sen var då att jag och Leonidas är att jämställa med Der Stürmer, nazistiska Der Stürmers chefredaktör, och att det här då är en, vad menas som ett principiellt inlägg, att journalister ska veta att det man skriver och det man tycker kan få konsekvenser i tribunaler, att det då var mer att resonerande inlägg.
Alltså, det där måste du nästan förklara en gång till. Alltså, säger du att advokaten hävdade
det? Det var hela försvarets upplägg var en PowerPoint som förklarade vad Nürnberg-tribunalen hade för syfte och varför det var rimligt att hänga Der Stürmers chefredaktör efter krigsslutet. För att den personen hade genom det journalistiska innehållet, som då var propaganda såklart, gjort sig skyldig till att vara en aktör i folkmordet som förtjänade dödsstraff. Det var försvarsadvokatens linje.
Men det låter ju ungefär som att man då tror, vill hävda att Sverige är jämförbart med Nazityskland.
Jag tror att den nu dömde mannens absoluta övertygelse är att det jag och Leonidas har skrivit är av en sån allvarlig art att det är att jämställa med det, vad Der Stürmer gjorde under nazitiden. Och det han reagerar på då är ju ett antal, det här var ju ganska tidigt under efter 7 oktober, ett antal texter, ett liksom initial bevakning av konflikten Israel-Palestina. Och egentligen det han reagerar på i mitt fall är att jag skrev väldigt tydligt att det Hamas har utfört är terror. Det är inte en befrielsehandling. Det är ett oförlåtligt brott mot civila israeler. Och det spelar ingen roll vad som har föregått det terrordådet, utan det är terror, punkt slut. Det var för mycket för den här personen som nu är dömd för olaga hot.
Ja. Jag har lite svårt att bara att förstå att det är möjligt att tycka så. För det blir väldigt många, tänker jag, som ska hängas i Nürnberg om du ska göra det.
På samma sätt som att det finns en hotfull, aggressiv extremhöger, så finns det en fraktion på andra sidan av politiken. Mm. Liksom en, låt oss kalla det extremvänster, som har väldigt svårt att förstå dagens etc.s rapportering och opinionsbildning, till exempel i vad gäller Hamas och det som liksom har hänt i Israel-Palestina. Ja, tidigare konfliktytor har varit Ukraina-kriget till exempel. Men vi är en tidning som utmanar den typen av tankar, och det måste vi vara. Det här är ju, har man så nära till att dödshota, för det är ju vad den här personen gör, journalister, då är man inte en demokrat i grunden, och då står man väldigt långt ifrån journalistiken och vad Dagens ETC vill vara.
Mm. Den här personen, ni kallar honom 55-åringen i er tidning, och han har ju också befunnit sig i medievärlden på vänsterkant. Så att det är ju, om man inte tillhör vänstern, så kanske man skulle se det här bara som någon slags internt bråk bland vänsterpressmänniskor.
Mm.
Och det har alltså blivit så hård, en sån hård strid, att man kan den här nivån.
Det är väl värt att säga att den här personen har ingen sån roll idag. Han har straffat ut sig av olika skäl från den liksom plattform man har haft tidigare på en annan vänstertidning, helt enkelt. Och det här säger vi lite om, ska vi säga, mer än att det säger att en intern strid, säger det väl att det är svårt att prata om en homogen vänsterpress, utan det finns olika grader av liksom journalistisk kvalitet, olika grader av liksom aktivistiskt fokus, kanske man ska säga. För att tillspetsa det lite, jag gör en dagstidning. Mm. Det den här personen har varit delaktig tidigare är att göra liksom ett programblad för aktivister. Och det kanske påverkar lite hur han tar debatten i den här frågan, om man får kalla det så. Han har nog väldigt svårt att förstå det journalistiska uppdraget.
Från din position, hur tycker du att senaste årets politiska debatt, hur har den påverkats av båda de här krigen, men särskilt i Gaza? Hur upplever du debattsituationen?
Ja, men som alla, vad ska vi säga, alla händelser som är dels stora såklart, liksom globalt påverkande, men också kommer med mycket känslor, så sugs det direkt in i ett pågående kulturkrig här i Sverige. Och där tycker jag att där får man själv reflektera som liksom tidningsutgivare, men också tycker jag att politiker borde göra det. Det skedde ju väldigt snart efter 7 oktober att utvecklingen i Israel-Palestina förvandlades till en inrikespolitisk batalj här i Sverige, kopplat till invandringspolitik, kopplat till liksom muslimer som befinner sig i Sverige, kopplat till judars situation i Sverige på ett väldigt, vad ska vi säga, omdömeslöst sätt av många politiker, tycker jag. Alltså det är ju en extrem polarisering i fråga efter fråga. Det kan handla om allting från Israel-Palestina till liksom plastpåsar nästan. Så sugs det in i den här liksom allt skarpare motsättningen, och i relation till det så är det väl inte en slump att det är på just plattformen X den här personen liksom begår sitt brott. Och den tweet, eller den, vad man nu säger nu för tiden, det X-inlägg som personen skrev, det ligger ju kvar fortfarande. Det har ju såklart anmälts, men plattformens moderatorer, i den mån de ens existerar fortfarande, tycker att det här är inom det rimliga för hur debatt ska föras.
Men visst är, har ni haft några andra problem med tweets från X då, då av den digniteten?
Jag skulle säga så här, att vi som tidning upplever en ökad hotbild de senaste åren, och det kommer från olika typer av extrema miljöer som vi granskar på olika sätt. Det kan handla om allt att vi granskar de medborgargarden som växer fram kring initiativet Dumpen. Som alltså är ett initiativ som handlar om uthängning av män som då liksom framställs som pedofiler som har sökt kontakt med minderåriga. Det finns kretsar kring det initiativet som är av mer högerextrem natur, och vi har råkat ut för attentat. Vi har råkat ut för den här typen av mer liksom, hot i skrift. Det tvingas vi hantera på olika sätt vad gäller säkerhetsrutiner. Men jag upplever också att det finns, det måste jag säga, att genom hela den här processen tycker jag att rättsväsendet har hanterat det här exemplariskt. Att anmälningar överförs snabbt till enheten för demokratihotande brott. Och där upplever jag ändå att man förstår att hot mot journalister har en särställning inom demokratin. De måste behandlas snabbt och seriöst för att få liksom ett svar i skuldfrågan. Så jag vet att många journalister har sagt tidigare att det lönar sig inte att anmäla. Ofta kanske det är så om det är oklart bevisläge och sådär. Men själva hanteringen och bemötandet har varit respektfullt och med förståelse för vad medier har för funktion i liksom samhällsdebatten, tycker jag.
Ja, men det känns ju jättebra att höra det. Att det inte är någon som har inom rättsväsendet som har förringat det. Det finns ju många andra som är pigga på att förringa när journalister pratar om den här situationen. För den är ju allvarlig på flera sätt. Det är klart att det är jätteallvarligt att du överhuvudtaget ska känna dig rädd. Du var ju rädd, förstår jag, för att den här personen faktiskt skulle göra någonting mot
det. Så är det. Jag försökte framföra det under rättegången också. Att jag vet ju inte vem den här personen är eller har för eventuellt våldskapital eller för kontakter. För mig är det bara ett namn som jag har svävat där, som jag känner till. Det finns ju liksom rådgivning i den här sortens frågor som Man förändrar sitt liv när sånt här sker. Naturligtvis påverkar ens familj. Jag har varit journalist ganska länge. Det har inte alla mina kollegor här på Dagens etc. Hur upplevs det av någon som är ny i yrket när sånt här sker? Jag tror på allvar att det här kan vara skillnaden om man stannar i yrket eller inte. Om man upplever att sånt här på något vis ska tillhöra bakgrundsbilden för det man gör. Det har nästan varit det som har varit liksom mest smärtsamt, tycker jag, att mina kollegor tvingas förhålla sig till det här, alltså dagligen på olika sätt, i varierande grad beroende på vad man bevakar, vad man har för liksom, hur profilerade man är och så. Men det är väldigt få som skriver om brännande frågor som går fria från att drabbas av sånt här, tror jag, sett över tid.
Det har ju spritt sig till många ämnen. Liksom. Det finns många olika saker man kan bli anklagad för, olika saker. Och, jag kan tänka mig att ni tillhör en tidning som utsätts kanske nästan oavsett vad ni gör.
Ja, men så är det lite. Det finns någon form av så här, bakgrundsbrus som är liksom en politiskt stark antipati från liksom radikala högern. Så är det. Det finns inget positivt i att det ökar, men en anledning till att det här ökar är ju att vi har gått från att vara en av många vänstertidningar som puttrar på tills att bli större ganska snabbt och få ett helt annat genomslag för våra granskningar. Och mer professionell journalistik tar mer liksom, av offentlighetens uppmärksamhet.
Ja, senaste åren har vi gjort många avslöjanden om Sverigedemokrater till exempel då.
Ja, men till exempel, och det är väl liksom, saken är väl den att det är de avslöjandena som kanske sätter sig hos en politisk motståndare, om man får säga så, medan de inte ser alla andra avslöjanden som handlar om allt från, ja, alltså det kan vara liksom sexuella övergrepp inom olika partier, det kan handla om liksom allt möjligt, skolan, vården, alltså de avslöjandena liksom försvinner lite, och så minns man det här som man liksom kan suga upp i kulturkriget. Men kulturkriget har inget egenvärde eller något värde överhuvudtaget egentligen, om man nu ska kalla det det, utan det är vi fortsätter göra nyhetsjournalistik efter bästa förmåga, och jag hoppas att vi bara liksom är på en puckel i destruktiv samhällstonläge på något vis. Att vi kommer ner från där. Att många olika aktörer sansar sig.
Vi kan väl berätta vidare om den här rättegången. Att det var inte bara den vänsterextremister då som var på plats. Utan då kom det plötsligt in en annan person i rättssalen.
Ja, precis. Och det är en person som söker offentligheten. Så hans namn kan vi ju nämna i den här podden. Han heter ju då Christian Petersson och är en vad ska vi säga, egenfinansierad. Alltså han finansierar sin verksamhet med varje sak han publicerar. Swish-journalist kan man kalla det. Jag lägger ingen värdering i det. Men han är ju en aktivist som står väldigt nära den högerextrema rörelsen och som dessutom har kopplingar till Sverigedemokraterna. Han och hans kollegor håller utbildningar för Sverigedemokrater i kommunikation och hur man, gissar jag, presenterar sina meningsmotståndare. Han var där för att skapa content för sin kanal. Och hans linje var då att då ska ju då handla om motsättningar inom vänstern. Så han fanns på plats, en annan liksom startup-verksamhet, men då på vänstersidan fanns på plats, Parabol, som är Kajsa Ekis Ekmans projekt, fanns också där för att bevaka.
Extremer på båda sidorna.
Det kan man kalla det, det tycker jag. Mm.
Och hur reagerar du när Christian klev in?
Med olust. Vi som tidningar tvingats förhålla oss till honom på lite olika sätt de senaste åren. Vi är inte helt ovana med att få en kamera i nyllet i de mest oanade omständigheter. Senast under bokmässan var det något av de här radikalhögerprojekten som skulle ha svar på olika frågor. Och jagade olika opinionsbildare i montrarna. Så. Det är någonting som jag absolut inte vill förhålla mig till, men som man tvingas förhålla sig till.
Och hur gör man? Hur gör man egentligen?
Man går vidare. Bidrar inte till deras content. Man vänder ryggen till och tar en seriös debatt med riktiga journalister. Man gör sig tillgänglig för journalister, men det här är inte journalister. Deras granskande verksamhet är inte legitim. Det är politisk propaganda för mörka krafter. Det är min absoluta övertygelse. Man nonchalerar dem. Man ser inte till att legitimera dem.
Ja. Det var ett litet mindre, det är inte i rättegångsnivå, på X häromdagen också, som involverade att ni, en av era reporter hade skrivit ett referat från ett seminarium på riksdagen. Och en medverkare där använde ett extremt grovt uttryck.
Ja, så här. Agnes Wold var inbjuden till riksdagen för att prata om transfrågan. Hon har profilerat sig i den frågan.
Ja.
Vi hade en reporter på plats, Max V. Karlsson, som refererade vad som sades. Efter, liksom, i samband med att en artikel publicerades, sökte han henne med kompletterande frågor och sökte också hennes uppdragsgivare radio med frågor. Det här är ju en pågående diskussion om hennes profilering i den här frågan är förenligt med hennes liksom, uppdrag för public service. Public service är ju speciellt, inte speciellt kontroversiellt. Hon upplever det som att hon... Att vi söker få henne sparkad helt enkelt från radion och reagerar då med att kalla reporter för angivarkryp i affekt. Det tycker jag är sorgligt. Agnes Wold har varit länge i offentligheten. Kanske har svårt att navigera i de nya sociala medierna i den bemärkelse att hon inte förstår vad det här piskar upp och vad det leder till. Kallar man någon för kryp så kommer liksom andra att svara med värre saker. Agnes Wold har inte kontaktat mig och känner sig felciterad eller någonting sånt, utan det här skedde i affekt. Publiceringen som sådan har hon inte varit så speciellt intresserad av att diskutera tyvärr.
Jag såg idag att hon frågade Max om hon inte kunde få läsa artikeln. Eftersom den är låst för henne, hon har ingen inloggning. Så hon har uppenbarligen inte läst.
Ja, det är väl intressant, det har jag inte sett.
Mm.
Då reagerar hon på en rubrik och en ingress då helt enkelt. Och tar till de här orden.
Att hon hade fått ett mejl, att hon inte fick svara i tid, och sen har hon reagerat på den informationen att Max också har kontaktat Sveriges Radio. Det är bara det.
Ja, nej, men alltså att som intervjuperson ställa sig kritiskt till en publicering, det är ju hennes fulla rätt. Det var mer språkbruket som jag tyckte kanske var något obalanserat.
Jag tänkte på det, vad väldigt pedagogiskt du var att beskriva hur man arbetar numera med en pågående publicering i den digitala världen där man inte då väntar. Man väntar inte på svar, man publicerar för att sen ge möjlighet till svar eftersom det är inte svårt att göra.
Ja, sen tror jag faktiskt att journalistiken eller publicister har ett rejält uppdrag i pedagogik och att förklara sitt arbetssätt. Jag märker det alltså, väldigt mycket när jag träffar framförallt yngre människor och diskuterar dagstidning som företeelse, så är det ytterst vagt vad som är nyhetsmaterial och vad som är opinionsbildning. Där säger jag att ledarsidan kommer först i en tidning, så det fungerar inte så. Man skapar sina helt egna nyhetsflöden och åsiktsflöden via vänner och diverse sociala medier. Så dels finns det ett journalistförakt som jag upplever växande. Sen finns det också parallellt med det, tycker jag, en legitim åsikt att journalistiken ibland placerar sig på piedestal och gör sig onåbar. Det är svårt att veta vem man ska vända sig till, hur saker går till. Och där tror jag vi som gör tidningar och andra medier kan göra en hel del för att liksom minska det här... Vad ska vi säga, utrymmet där misstankar och konspirationsteorier kan uppstå.
Mm.
Ett konkret exempel är att det skedde ett politiskt attentat mot ett möte i Gubbängen för inte så länge sedan. Vi skickade dit reportrar på plats, vi mobiliserade ledarsidan, skrev en snabb text. Och i vårt publiceringssystem så finns det en grundinställning som gör att en text ser ut att komma ut 03:00. Fortfarande, och sen lades den då ut med den tidskoden. Och fortfarande då så växer det en misstanke hos vissa, liksom begränsade kretsar ska sägas, om att vi skrev den här artikeln innan attentatet hände. Det kanske till och med var vi som utförde den eller beställde den. Så kan konspirationsteorier uppstå genom en felaktig tidskod. Och där hanterade jag det lite fel. Jag förringade liksom de första frågorna kring det. Man säger, men kom igen, ni förstår väl att det bara är tekniskt fel. Det borde jag inte ha gjort. Jag borde ha gjort exakt som jag gjorde med Agnes Wold-artikeln. Så här gick det till. För att på något vis rädda de som kan räddas från att sugas upp i den här konspirationsteorin. Vissa hade bestämt sig från början, men andra kanske liksom, det uppstår frågetecken. De kan man räta ut. Mm. Det här trodde inte jag att jag skulle behöva syssla med för några år sedan. Att så i realtid och alltid behöva släcka bränder som uppstår på de mest märkliga, liksom, bizarra platser.
Ja, det finns väldigt vad ska man säga, starka kopplingar mellan att det här att vi arbetar mot hat och hot och att arbeta mot desinformation och i det här fall då konspirationsteorier. Och det är ju det här som i varje fall jag har reagerat kring vad gäller vad Agnes Wold säger, är ju just det där att hon så, eller som jag har reagerat på, är att hon sprider vidare tweets som kommer från källor som man definitivt aldrig ska RT eller vad det heter. Mm. Och att hon inte liksom verkar ha det där filtret att liksom faktiskt kolla källan. Och att det blir väldigt komplicerat i det här. Mm. Och sen så går hon över till och med då använda den här väldigt hård retorik mot någon. Och då börjar man ju tänka, den här begåvade människan har, tänker jag, blivit radikaliserad. Jag vet inte om det är det rätta ordet, men det är, man känner ju det som att vissa människor liksom fastnar i någonting där som radikalisering. Och det tycker jag det verkar som, även de som hotade på vänstersidan, så att säga. Det är en radikalisering där man inte längre klarar att lägga fram argument och kunna säga att nej, det här är inte en källa som man ska sprida. Även om den råkar att verka så himla passa in i mitt.
Mm. Nej, men jag tror att du har alldeles rätt i det, och jag tror inte vi ska underskatta. Jag tror man ska se på sig själv där också, vad bekräftelse i sociala medier kan göra med ens egen liksom, ideologiska utveckling, eller vart man vandrar åsiktsmässigt eller i olika frågor, hur man rör sig. Tar man ställning i en fråga och man översvallas av liksom, ett bejakande, så tror jag att man gräver ner sig djupare där kanske. Och den här personen som jag satt mitt emot i tingsrätten drabbas ju inte. Så han drabbas nu av rättsstatens syn på det han har gjort. Men samtidigt så finns hans meningsvänner i tingsrätten. Nu ordnas det stödinsamlingar för att folkmordsmedhjälparna Gustafsson och Aretakis försöker tysta yttrandefriheten genom att springa liksom kapitalets och liksom högerkrafternas ärenden och så vidare. Han kommer inte att behöva betala en spänn själv till oss, utan det kommer andra vänstermänniskor att göra, liksom på den yttersta vänsterkanten. Och han hyllas ju som en hjälte av vissa. Och jag tror, om man inte är försiktig, och det gäller oss alla, kan de här små grupperingarna som uppstår för en väldigt långt från vad som är rimligt. Och det tror jag vi ser i liksom fallet Agnes Wold också, som är en faktadriven akademiker liksom med stor erfarenhet att filtrera liksom stora informationsmaterial. Här upplever hon ett enormt gillande och ett enormt stöd, och det tror jag har burit henne ganska långt från liksom en rimlig position. Och utan att lägga ord i munnen på henne, så rör hon sig i kretsar som är övertygade om att det existerar en diffus translobby som håller liksom på att förstöra Sveriges barn. Och det hörs ju i hennes argument väldigt tydligt. Och nu är inte hon här själv och kan försvara sig, som de brukar säga i public service. Men så här, att sociala medier har gjort kaos med vårt sätt att tala med varandra och att vara öppna för varandras åsikter. De är till liksom sin konstruktion som de fungerar idag optimerade för att förstärka konfliktytor. Så är det ju. Det är så algoritmerna fungerar. Och det där måste man förhålla sig till. Det är extremt lockande också att utnyttja de här konfliktytorna. Att styra journalistiken åt ett sånt håll för att få mer engagemang, mer trafik. Det är någonting vi resonerar väldigt mycket kring här. Att inte totalt försänka oss i det här kulturkriget, utan att grunden måste vara en betydligt stramare nyhetsrapportering och bredare än att bara exploatera konflikterna som finns i vårt samhälle, för då bidrar man till fel saker.
Ja, vilket ansvar har man för att försöka och styra som chefredaktör för en trots allt ganska stor tidning som ETC, har man ansvar för att försöka lyfta andra frågor?
Ett jättestort ansvar. Även om det inte ger de snabba kommersiella effekterna som en viss typ av material ger, så är vi en tidning som söker oss mot en större bredd i frågor. Det kan handla om, ska vi ha sportbevakning till exempel? Men jag tror att den professionella journalistiken som arbetar utifrån ett hantverk som människor kan lita på, det är en stor del av lösningen framåt, tror jag. Någonting som hjälper människor att navigera i det här otroligt spretiga, bångstyriga och liksom konfliktfyllda informationslandskapet. Jag tror det är verkligen en guldålder för journalistiken, om den är orädd.
Ja.
Jag tror att det kan vara det. Ja. Jag tror om den gör sitt jobb, om den liksom inte viker undan när det blir för liksom jobbiga frågor och för jobbig fakta dyker upp. Vi är ju en tidning som har en väldigt tydlig värdegrund. Det påverkar vilka frågor vi skriver om. Men när vi väl drar igång nyhetsjournalistiken, då är det ju andra faktorer som spelar in. Jag sitter inte liksom politiskt som någon sorts politisk sensor. Det som verkligheten visar oss, det är det vi skriver om. Och det absolut bästa är ju när mina medarbetare gör journalistik som överrumplar mig och som ifrågasätter mina egna föreställningar om hur saker och ting fungerar. Det är då vi gör ett bra jobb.
Har ni påverkats någonting i er journalistik av den här hårda kritiken vänsterifrån?
Det handlar lite om hur man kommunicerar snarare. Att om någon vänder sig till mig och säger du har ett pro-israeliskt perspektiv, eller om de vänder sig och säger du är pro-palestinsk, Hamas-kramare, så måste man förbereda material som visar du kanske inte har läst det vi har gjort. Du kanske inte har sett våra 5 reportageresor till området. Du kanske inte har sett att vi har skrivit liksom hundratals artiklar, opinionsbildande artiklar om det här. Lägger du ihop den bilden så är det inte liksom den ensidiga bild som du upplever att du har fått av en artikel. Sen är det ju ett problem att vi fortfarande vi har låsta artiklar, vilket gör att människor reagerar på korta citat ur artiklarna, på rubriker, på ingresser. Man reagerar inte på helheten utan på vinklar snarare. Och idealiskt skulle ju vår journalistik vara tillgänglig för alla. Kommersiellt är inte det riktigt den väg vi kan gå just nu.
Men Andreas, hur gick det i rättegången då?
Jag är glad att tingsrätten inte tycker att jag kan jämställas med Der Stürmers chefredaktör, och att det inte är okej att säga att människor borde hängas för det de gör i tidningsspalterna. Något som gjorde mig glad också är att att man beskriver brottet som grovt. Hade den här personen inte varit ostraffad så hade han fått krypa in i finkan helt enkelt. Mm. Och det ser jag som en ganska tydlig signal till mig och till mina medarbetare om att hur debatten än kan se ut kring journalistiken och hur journalister jobbar, så fanns rättsväsendet här och liksom hade vår rygg när liksom antidemokratiska krafter går till angrepp. Så på det viset var det en positiv upplevelse att få läsa den här domen.
Men vad bra att höra. Vi vill veta var gränsen går.
Mm.
Och det känns ju som en rimlig gräns.
Ja, jag tycker det.
Tack Andreas för att du kom hit till Bjällran.
Tack så hemskt mycket Annika.
Och information om verktyg och resurser och kurser för dig som journalist hittar du på vår hemsida fojo.se. Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till bjallran.fojo@lnu.se.